Martin,
Ja.
kan du hjälpa mig lite här?
Ja, det tror
Alltså jag
jag.
behöver flytta här lite för Kevin ska flytta hit och så
Ja,
ska
just det.
Yva flytta hit. Men kan du flytta den sängen till den andra sidan?
Okej.
Eller nej, vänta. Nej, men sätt den där borta istället.
Här borta.
Nej, nej, nej. Ta den andra väggen. Där ser konstigt ut. Flytta den dit istället.
Vad jobbigt.
Nej,
Här borta.
men där kan den inte stå. Flytta den dit.
Okej.
Nej, det där blir inte bra. Sätt den där istället.
Där var den ju från början.
Vadå? Det är jättebra där. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild. And if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy.
Hej och välkomna till avsnitt 153 av Bonuspappan och
Plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnejd.
Dagstidningen som numera ligger i mina föräldrars brevlåda. Jäklar.
Oj, jag är lite pollenallergisk fortfarande. Det är ingenting med corona.
Lovar du?
Ja, jag har nog glömt att ta pollentablett.
Ska vi chansa på att vi klarar inspelningen ändå, eller?
Ja, vi kör på. H&M finns ju alltså i pappersform hemma hos dina föräldrar. Och så finns den på nätet för alla andra.
Hos alla andras föräldrar?
Ja, just det. www.hm.se.
I veckans podd så tänkte jag att vi skulle prata om Jesper Juhls bok Bonusförälder.
Just det, den har vi ju fått från Åsa Schill som var med förra veckan och som har gått i skola hos Jesper Juhl och hon driver det här Family Lab.
Och hon heter dessutom Åsa Schill.
Just det, jag säger alltid fel. Tyvärr. Men lyssna gärna på det avsnittet och så fortsätt lyssna på detta.
Sen efter det så kommer föräldrabalken. Och jag har hört det ryktas om att det är min tur att berätta en rolig historia.
Ja, jag hoppas att du är förberedd.
Jag är alltid rolig och har alltid massa historier.
Ja, men först lite om veckan som har gått. Och det har ju varit en helvecka när tonåringarna har mest varit hos sin pappa. Och sen har vi ju även haft den första helgen på länge helt utan barn.
Nej, det har inte varit helt utan barn. Yvalin gick precis. Och igår var Saga och Yva här. Och Lycke var här alldeles nyss också. Och Helle och Kevin har också varit här idag.
Jo, men alltså första helgen på länge där ingen sover över.
Det kan vara så sant som det är sagt. Helleveckorna kommer ju dessutom numera att bli Kevinveckorna också. Så det blir ju Kelvinveckorna.
Just det. Det är ju Helles storebror på sin pappas sida och din tidigare bonusson.
Precis, nu kommer jag bli plusmamma på allvar.
Ja, det blir nästan så att du blir bonusmamma igen.
Vad blir du då? Bonus, bonuspappa? B2 upphöjt i 5?
Jag vet inte, jag blir en extra vuxen och vi har gjort i ordning ett rum nu till Kevin som han får ha i alla fall i 6 veckor tills det är sommarlov.
Mm, och stora systrarna har ju varit så snälla så att de delar rum.
Ja, nu har både Saga och Yva vardagsrummet.
Vår lägenhet är nästan magisk, Martin. Det bara, vi bara öser in människor och det bara sväljer dem.
Ja, just det. Som mest har vi väl varit 8 personer. När både Kevin och Lyckes flickvän Tess har varit här.
Ja, den här veckan som kommer så kommer vi nog vara 8 personer några gånger.
Ja, spännande.
Något som lägenheten också svalde i tisdags var ju Sveriges längsta trollkarl som kom och sov över.
Just det, han var ju med på Helles kalas och gjorde succé. Han heter Göran Sjöberg men kallar sig Dossi.
Och till Helles stora förtjusning så sov han ju också över och lärde henne lite magiska trick från hennes trollerilåda som hon fick i födelsedagspresent på sin 10-årsdag.
Mm, det var väldigt lyckat allt, både själva kalaset och presenterna. Hon gillar ju bland annat skateboarden hon fick.
Barnkalas är ju alltid en sån här nära döden upplevelse för föräldrar. Och detta kalaset var ju inget undantag, men som du säger så var ju barnen nöjda i alla fall.
Ja, och så hade vi ju hjälp av några av Sagas närmaste vänner också som gjorde popcorn och delade ut korv och så.
Vi tackar dem allra så mycket ödmjukast. Jag hade nog inte överlevt om de inte hade kommit.
Nej, och anlita gärna Dossi. Ni hittar honom på nätet på olika sätt. Dossi med Z. Dossize.
Men anlita inte Martin för han är nästan värdelös på barnkalas.
Jag gjorde mitt bästa och jag tycker det var jättelyckat.
Det enda jag såg dig göra var att stå och käka korv och prata med min brorsa.
Det var kanske i 5 minuter av 2 timmar.
Det kändes som att de 5 minuterna var 2 timmar.
Apropå att äta så har jag för första gången ätit chips som vi har fått via en så kallad dumpstring.
Är det olagligt?
Det vet jag inte.
Är det som att du hälar chips då? Häller i äter?
Nej.
Häller äter?
Jag har bara fått dem och de gick att äta även om datumet
hade
gått ut.
Jag fick bara den här videon av min granne. Jag vet inte var han fick den ifrån. Så kan man inte säga.
Nej, jag
du är nu medbrottslig.
Dumstring är ju när man hoppar ner i containrar och tar upp saker som människor eller företag har slängt, kan man väl säga.
Ja, det är ju faktiskt nästan som en liten rörelse nu för tiden som har kommit till Sverige. Och det ska ju vara så att man får ju inte gå in där det är låst. Men är grindar och containrar öppna så är det liksom en outsagd överenskommelse mellan företagaren och de dumstrande människorna att
okay.
Kom och ta, för vi vill inte att det här ska gå till spillo, men vi får inte heller ge bort det.
Det är lite som för länge sedan, minns jag på McDonald's, att om en hamburgare hade legat framme mer än 5 minuter tror jag, då var den wasted. Då fick de liksom slänga den, och om man då kände någon som jobbade på McDonald's så kunde man gå dit och få en wasted hamburgare gratis. Då fick de ju egentligen inte ge den till någon och absolut inte sälja den. Men kände man någon så kunde det funka så.
Mm, så kan det vara. Vad är det mer som har hänt den här veckan? Vi har ju haft en väldigt annorlunda Valborg, kan man ju säga. Valborg 1 maj är ju inte så likt i dessa coronatider.
Nej, jag har ju så länge jag kan minnas firat i Göteborg. Först i trädgårdsföreningen med sång och musik från studenterna där. Och jag har varit med spelat själv någon gång också. Och sen förstås Chalmerskortegen. Men det var ju inställt allt det. Och sen vi träffades har ju du varit med och ibland barnen.
Och vi som bor här i Halland, vi älskar ju att elda. Så det brukar ju vara den här helgen man eldar typ 2-3 dagar i rad. Först Valborgsbrasan och sen 1 majbrasan och sen bara för att det är kul.
Det har ju varit vid Ransau-klippan och även tal till våren. Bland annat någon gång av Peter Börjesson, minns jag.
Så jag känner att min pyromaniska sida inte har blivit tillfredsställd den här Valborgshelgen.
Nej, och sen har det ju inte då varit något vanligt 1 maj heller. Inga demonstrationer och tal där på arbetarrörelsens dag. Sen har ju du varit på en anställningsintervju.
Jajamensan, det har jag. Det är inte någonting jag är varje vecka inte. Det var nog 10 år sedan sist.
Mm. Vi kan ju inte avslöja någonting ännu, utan det får bli i nästa avsnitt. Så kanske du har ett nytt jobb, nytt yrke.
En ny titel.
Ja, spännande.
Mm. 2 nya titlar.
Ja, faktiskt.
Men det är mycket spännande som händer nästa vecka. Så att nästa veckas avsnitt så kanske vi är 2 helt brutna människor, eller så är vi 2 helt nya människor. Vi kommer ju i alla fall att ha 5 till 6 barn här. Jag kanske kommer att ha en ny anställning. Du kanske kommer att ha en ny frisyr. Jag vet inte. Ni måste lyssna och ni får inte missa nästa avsnitt helt enkelt.
Då kommer vi ju också ha en gäst, men vi har inte bestämt vem det blir ännu. Så det kan vi inte avslöja. Vi kan däremot gå vidare till Jesper Juhls bok Bonusföräldrar. Möjligheter och fallgropar.
Så, det är ju inte bara Helle som fyller 10 år i år, utan även Jesper Juhls bok Bonusföräldrar.
Ja, just det. Den gjordes 2010. Kom i alla fall på svenska då.
Och hela titeln är ju Bonusföräldrar, möjligheter och fallgropar. Och det är ju du som är bonuspappan i våran familj, så jag tänkte att du kan väl leda detta avsnitt.
Ja, jag har läst boken idag och tyckte att det var en bra inledning. Redan på de 1-2 sidorna så fanns det många bra frågor som en blivande bonusförälder bör ställa sig. Till exempel om man upplever bonusbarnen som ett nödvändigt pris för den vuxna kärleksrelationen. Eller om det är en chans att få leva nära ett barn med all den glädje och tillfredsställelse det innebär att kunna bidra till en liten människas växande och utveckling. Det tyckte jag var fint.
Jag tror nog att många kanske tycker att det är ett nödvändigt pris. Men du kanske har en annan åsikt där.
Jag håller ju absolut med att det för mig är en chans att ha en familj och få se särskilt Helle växa upp, eftersom hon var minst, hon var 5,5. de andra barnen, och det kommer vi till lite senare, har ju en annan syn på mig som vuxen i familjen.
Jag tänkte innan vi går vidare så kan vi väl nämna att detta är en ganska lättläst bok.
Absolut.
Det är inga tunga, jobbiga ord och kapitel, utan lättläst och lättillgänglig kan man väl säga.
Ja, det tyckte jag. Sen reagerade jag tyvärr där direkt i början på en lite konstig översättning. Det står nämligen, det är riktigt att ha ett förhållningssätt till dessa och många andra frågeställningar. Och det känns ju som att det är danska att man säger det är riktigt. Och det betyder ju att det är rätt att man förhåller sig till det här då.
Men man kan ju säga rätt och riktigt, det har jag hört.
Ja, men för mig är det inte bra svenska att säga det är riktigt att ha ett förhållningssätt till. Utan jag tycker då att det ska stå man bör förhålla sig till, eller det är bra att ha ett förhållningssätt. Man bör tänka på, man bör kunna svara på de här frågorna och så vidare. Inte det är riktigt att ha. Jag tycker det är slarvigt och det blir lite minuspoäng för mig.
Men det måste vara riktigt jobbigt att vara en sån ordnörd som du som hakar upp dig på sånt.
Jag tycker faktiskt att det bör korrläsas ordentligt. Så det är ju översättaren som har misslyckats eftersom jag reagerar på det.
Jag tycker faktiskt att det är fascinerande hur vissa översättare får jobba som översättare. Speciellt de som översätter filmer vill jag ibland halshugga. Men det är en helt annan historia. Nu går vi vidare i boken Bonusföräldrar.
Mm. Sen så kommer det faktiskt bara ett par stycken längre ner om problemen som en bonusfamilj ofta stöter på. Då ska Jesper Juhl berätta, citat, om de riktigaste problemen då och presentera förslag på hur man kan förebygga och hantera dem. De riktigaste problemen, vad är det på svenska? För mig betyder ju det alltså att det ska vara de viktigaste problemen eller de vanligaste problemen, inte de riktigaste problemen. Men nu ska jag gå vidare och helt koncentrera mig på innehållet.
Tack!
Och där står det bland annat att man ska vänta 2-3 år med att flytta ihop på grund av barnen.
Där har vi fel då helt redan från början. Det känns härligt.
Där fungerade det för oss att flytta ihop efter ett halvår. Men det är ju ändå kanske ett vettigt argument.
Eller gjorde det?
Ja, det tycker jag hittills.
Jo, det gick bra. Men det är ju som vi ofta har sagt i podden att vi gjorde ju tvärt emot vad de flesta experter och vetare tycker.
Och det är ju lite för att det kan ta 3-4 år innan ett barn har kommit över sorgen efter skilsmässan. Och det är faktiskt lika lång tid som det tar att komma över en förälders bortgång. Och under den perioden så är det svårt för ett barn om barnet får mindre uppmärksamhet eftersom den kvarvarande föräldern har blivit förälskad. Och då är det liksom barnets sätt att visa att det inte är redo för en ny familj. Det är att inte släppa in den här nya vuxna då.
Men då är det ju jättebra att bli tillsammans med en mamma eller pappa som har varit skild en längre tid.
Ja, för då har ju barnen lättare accepterat situationen. Så är det absolut. Sen, som jag nämnde tidigare då, så är det ju stor skillnad enligt Jesper Juhl, och jag håller med, på hur gamla barnen är. Barn som är mellan 3 och 13 år och är då före puberteten, då tar de ställning till den nya föräldern, bonusföräldern, som en slags pappa eller mamma. Medan äldre barn, de ser inte det som en möjlighet. De är så självständiga, utan då är man bara ursprungsförälderns nya partner.
Mm, men så kan det ju faktiskt vara.
Det tycker jag själv att jag har märkt. Sen en intressant sak som jag inte har tänkt på är att om ett barn är helt emot dig som bonusförälder, så kan det vara för att barnet inte tror på relationen. Barnet känner att det är fel mellan ursprungsföräldern och dig. Och det är alltså så då att barnet är inte egoistiskt, utan barnet är ansvarstagande enligt Jesper Juhl.
Det kan ju också varit så att ett barn har varit i en bonusfamilj sedan tidigare och att den har sett då dels att föräldern har separerat från sin egen förälder, sen har den separerat från en bonusförälder, och då kan det ju faktiskt vara svårt för barnen att tro att nästa relation ska fungera. Och då kan jag förstå att de är lite misstänksamma om det här verkligen är någonting att satsa sina känslor och sin tillit till.
Absolut, men jag tyckte det var intressant så att det ofta stämmer enligt Jesper Juhl. Ofta stämmer det att när ett barn inte tror på relationen, då kommer relationen inte funka.
Men vad läskigt.
Ja. Att barn kan känna det. Och en liten koppling är till nästa del som handlar om första mötet. Och det är att bara äkthet skapar kontakt, tillit och vänskap.
Ja, men det stämmer. Barn vet ju direkt om du låtsas eller inte. Det kan ju i och för sig göra en väldigt nervös, för att man vill ju gärna göra ett gott intryck. Så man kan ju bli lite stel första gången man ska träffa sitt bonusbarn. Mm. Man får ju fler chanser. Men i alla fall, man kan ju försöka och ta ett djupt andetag och vara sig själv.
Och sen en annan sak som jag tänkte på, tror jag, det är att man ska följa barnets tempo.
Hur i hela friden ska man klara av det ifall man har ett ADHD-barn?
Då får man speeda upp sig lite.
Alltså, vet du hur min son var när han var liten? Han klättrade i flaggstänger och upp på tak och balanserade på staket, och jag hade inte orkat hänga med i det tempot, kan jag säga.
Jag tror att jag och min lillebror var lite så också fram tills vi började skolan ungefär. Då lugnade vi ner oss lite. Men det som jag inte tänkte på, det är att om man frågar ett barn någonting, då kräver ju det att den då som svarar måste liksom öppna sig. Den som ställer frågorna kan ju skydda sig själv bakom frågorna och inte bli personlig. Så det blir inte jämlikt av det. Och det måste bli jämlikt, och därför så ska man istället för att ställa frågor till barnen så ska man berätta om sig själv.
Men om man gör som du då, både ställer en miljard frågor och berättar överdrivet mycket om dig själv.
Ja, då är det väl både rätt och fel kanske, men förhoppningsvis så att jag berättar om mig själv gör att barnen lär känna mig. Men däremot hade jag inte tänkt på det här med frågorna då. Den som bara ställer frågor och tror att det är ett sätt att få kontakt med bonusbarnen. Sen så stod det också lite om att man ska gå direkt via barnen och inte låta bioföräldern medla. Om det är en konflikt så ska inte då man tillkalla mamman eller pappan och låta dem ta över, utan då får man säga att nu får vi hantera den här konflikten, för det ger också då en närhet och förståelse så att man kan utveckla relationen.
Ja, och vi bioföräldrar tycker det är asjobbigt att alltid vara den som ska hamna i mitten.
Ja, så där måste bonusföräldrarna ta det ansvaret och våga ha en konflikt faktiskt. Sen stod det att i 99% av fallen så tar det mellan 5 och 10 år att utveckla vänskap och kanske en föräldraroll.
99%? Så det var en enda procent som klarade det under den tiden?
Ja, och nu så har ju vi varit ihop i 4,5 år. Så att vi börjar närma oss den där 5-årsgränsen.
Så jag och Martin har utvecklat en viss kärleksfull relation till varandra.
Då handlar det alltså om bonusföräldrar och bonusbarn.
Jaha.
Mm. Sen innehåller boken även lite råd om hur man ska prata med barnen då. Till exempel att man ska erkänna att man är nervös och att man ska försöka få egen tid, till exempel genom att bjuda ut dem på en middag utan bioföräldern. Och sen att man då ska avsluta det med att tacka dem för att de faktiskt var med på det och gav av sin tid och så.
Sen kan man ju ha de bästa förutsättningarna och de bästa intentionerna. Men sen så blir det som det blir i alla fall. Jag minns när jag skulle träffa min bonusson första gången, så tänkte jag att men det kommer gå vägen. Barn älskar mig. Och så hade jag köpt med 2 leksaksbilar som jag hade i mina fickor. För jag tänkte att om då skulle han få stoppa ner handen i mina fickor, så skulle han hitta bilarna, så skulle han bli så glad, så glad. Men han satt i sitt pappas knä och stirrade ilsket på mig hela kvällen och hela dagen och gallskrek när jag petade på honom, så att det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig.
Nej, och han var 2,5 år då. Då är det också svårt att få kontakt kanske med ett barn. Barn är ju inte lika rationella.
Alla 2,5-åringar älskar mig. Men han älskar mig nu när han är 14. Ja. Så att vara en bonusförälder kan vara ett långdistanslopp, men ge inte upp.
Nej, absolut. Sen stod det också att handling är bättre än förhandling. Man ska ta upp konflikterna öppet och varje gång de uppstår. Och om man som bonusförälder förändrar sitt beteende, och det tror jag nog är så för alla som bildar en familj oavsett om det är en bonusfamilj, att man förändrar sig själv på olika sätt. Då skriver Jesper Juhl att det ska ske efter de gemensamma erfarenheterna som man har gjort och inte efter det han kallar intellektuell utpressning. Och då tolkar jag det som att det är den andra personen då som ställer krav på att man ska förändra sig för att man tror att det är bättre även om man inte har erfarenhet av det. Och sen ska man då som bonusförälder inte heller anpassa sig av rädsla för att kärleken ska försvinna eller kontakten med partnern och barnen.
Nej, utan du ska ju bara förändra dig utifrån den erfarenheten av att jag vet bättre än du.
Ja, just det. Och så har det väl varit hittills, eller?
Nej, vi har nog förändrat oss båda två. Alltså jag talar ju mycket bättre nu och använder mycket färre oacceptabla ord och så. Och du äter mycket bättre.
Och så i övrigt har vi inte förändrats någonting.
Vi tittar även på väldigt skumma tv-program som vi inte tittade på innan vi träffade varandra. Som Giftas i första ögonkastet och Bachelor.
Mm. Detta är ju väldigt ytliga förändringar, så jag hoppas att vi har förändrats mer på insidan också. Men det här avsnittet handlar ju om Jesper Juhls bok och han slår även fast att personlig integritet rinner alltid på lång sikt. Och där tror jag att det ska vara att personlig integritet vinner alltid på lång sikt. Och det kan jag hålla med om.
Du får skriva till den där översättaren av boken och säga att du gärna gör en ny översättning.
Ja, jag kan ge lite korrläsning i alla fall. Sen tyckte jag det var intressant att uppfostran tydligen är verkningslöst för bonusföräldrar.
Ja, fast Jesper Juhl tycker ju också att just uppfostran är verkningslöst överhuvudtaget, utan han är ju mer för att möta det kompetenta barnet.
Ja, han skriver här att dels tar det ju då minst 5 år att skapa ett förtroende så att man skulle kunna ge någon slags uppfostran. Men sen är det då 90% är mellan raderna. Det är inte det man säger, utan det är hur man själv agerar mot andra personer. Det är det som barnen tar efter.
Ja, och så är det ju egentligen både för biologiska föräldrar och för bonusföräldrar.
Mm.
Men precis som han skriver så är det ju en lite längre startsträcka för en bonusförälder att först fylla på det här kapitalet med förtroende, kärlek, närhet och sen kanske försöka komma med lite så kallad uppfostran.
Ja, men då skriver han att det är bra för bonusföräldrar att det är så. Det tycker jag att man kan ta till sig, att man ska markera om ens gräns överskrids. Till exempel om man märker att man kan inte sitta och äta om det sitter ett barn som kastar mat omkring sig. Då ska man markera det på ett sådant sätt som man inte kränker barnet. Men det ska då handla om ömsesidig respekt och inte ömsesidig manipulation. Och alla uppgifter som man får som bonusförälder ska man se som ett förtroendeuppdrag och en riddardubbning.
Oh, det lät fint. Jag tänker lite på Åsa Schill när vi pratade om det här, och hon sa ju det att du som förälder eller bonusförälder skulle visa vem du var. Och det gör man ju genom att man säger var ens gränser går. Att jag blir ledsen eller jag blir glad eller jag tycker om eller så här känns det.
Ja, och då kan man till exempel säga till ett barn att förlåt, men jag har väldigt svårt att äta när du sitter och kastar mat. Har du lust att sluta för min skull?
Det där lät så där Martins passivt aggressivt lapa som vi fick kalla det. Vad var det? Lågaffektivt passivt aggressivt.
Men det är faktiskt Jesper Juhl som säger så.
Ja, men
då är han lapa också.
Ja, lapa är ju det nya. Martin är ju väldigt lågaffektiv. Han skriker aldrig, höjer aldrig rösten. Men han pratar väldigt så, precis som ni hörde nu, lite sammanbitet aggressivt. Och då kom vi fram till den här lapa. Lågaffektivt, passivt, aggressivt.
Ja, just det. Och sen när jag tyckte att du var lite passivt aggressiv så skyllde du på att du hade en egen metod som heter hila.
Ja, precis. Jag är ju inte passivt aggressiv. Jag är ju högintensivt lågaffektiv. Hila.
Ja, just det.
Jag är det väldigt högt, men ändå lågaffektivt. Mm.
Och just detta finns alltså inte i Jesper Juhls bok, även om då Maria tycker att han är lite passivt aggressiv.
Lite lapa.
Mm. Fortsättningen här då är att man ska bli en vuxen vän. Och om man då inte klarar det och får en reaktion mot sig när man har tagit på sig uppfostrar uniformen, tyckte jag också var ett fint ord i urboken, då ska man be om ursäkt för att man då har kränkt barnet.
Mm.
Nu låter det ju ganska allvarligt att kränka någon, men jag tänker att man kan se en kränkning som, det kan vara även en liten kränkning som kanske inte orsakar någon skada egentligen, men att man ändå kan erkänna den som vuxen.
Jag tror att många föräldrar kränker sina barn utan att vi faktiskt menar det eller vet om det. Men när man börjar gå på sådana här utbildningar med kloka människor som bland annat Jesper Juhl var och Petra Krantz Lindgren, som vi också har haft med i podden, så märker man ju hur man faktiskt har kränkt sina barn omedvetet med olika mer auktoritära uppfostringsmetoder som vi själva kanske är uppfostrade med från våra föräldrar.
Mm. Sen så är det ett kapitel som handlar om att man är nummer två på sin partners topplista. Och så är det ju faktiskt även för biologiska pappor. De blir nummer två, medan biologiska mammor inte på samma sätt blir det förrän de kanske blir bonusmammor.
Men är inte barnen även pappornas nummer ett?
Nej, tydligen inte. Enligt Jesper Juhl så kan det fortfarande vara så att papporna i valet väljer då sin partner.
Det har jag aldrig tänkt på. Jag har ju tänkt på att det är så med en bonusförälder, alltså en bonuspappa. Att du väljer ju mig före barnen. Fast sen så har vi ju kommit fram till att du måste ändå välja barnen före mig. För väljer du mig före barnen så väljer du ändå inte mig eftersom jag sätter barnen först.
Ja, just det. Men jag hade inte tänkt på det tidigare att biologiska mammor så tydligt sätter barnen först. Och att de biologiska papporna då kan ha svårt med den rollen att de blir tvåa på listan.
Mm, nej, men så är det. Det har jag också läst någon gång.
Mm. Sen rekommenderar Jesper Juhl terapi. Bland annat om man hamnar i någon av de två kriser som är vanliga i just bonusfamiljer. Och det är ett, om det blir för ansträngande att ha ett barn som har en funktionsvariation, en kronisk sjukdom eller en psykiatrisk diagnos.
Japp.
Det är extra jobbigt i en bonusfamilj. Och sen två, om exet har ett stort och destruktivt inflytande över er vardag. Och då ska man som bonusförälder inte vara en problemlösare, för då hamnar man i, citat, psykologisk och juridisk kvicksand.
Det var vackert skrivet på något sätt, lite poetiskt.
Mm. Så även om jag någon gång noterar när jag inte håller med om en översättning eller ett ord, så tycker jag bland annat att det här är ett fint uttryck och uppfostrar uniform och det finns flera guldkorn.
Jag ska använda det någon gång, säga så här: Martin, nu är du ute på lite juridisk kvicksand här.
Just det. Sen så är ett råd från Jesper Juhl att man inte ska välja sida mellan barnen och ens partner, utan man ska vara en medlare istället. Och då har han ett exempel här som är när man sitter vid middagsbordet och så frågar bonusdottern sin mamma om hon får sova över hos en kompis. Och så säger mamman ett snabbt och tvärt nej. Och flickan blir då arg och börjar gråta. Och så säger dottern: varför säger du alltid bara nej? Jag får aldrig göra någonting när jag är här, för att du bara ska bestämma allt. Det är mycket bättre att bo hos pappa.
Klassiskt.
Mm. Och då som mamma är det ju svårt att hålla tungan rätt i munnen. Och hon svarar: nej, nu är du faktiskt väldigt oresonlig. Det du säger stämmer ju inte och det vet du mycket väl själv. Dessutom är jag trött på att få höra hur fantastisk din pappa är. Du sover hemma imorgon för att jag säger det.
Har de haft med mig i den här boken?
Då kan man vänta ett par minuter som bonusförälder eller avbryta med att säga till exempel: det här går ju inte, får jag hjälpa er? Och så kanske dottern säger: då kan du tala om för mamma att jag faktiskt behöver få vara tillsammans med mina vänner. Och mamman svarar, du har massor av tid för dina vänner. Och ska vi tala mer om det här får du faktiskt svara mig ordentligt.
Jag tycker inte att en mamma ska behöva ha sådär arg röst. Då har du bara lagt in en arg mammaröst i det här.
Jag tolkar faktiskt att bokens röst är arg.
Nej, jag tycker det måste vara mer neutral.
Då är rådet från Jesper Juhl att man ska vända sig till dottern först och säga, blir du arg för att din mamma säger nej eller för att hon sa det på fel sätt? Och då kanske dottern säger, ja, varför ska hon alltid vara så sur? Jag frågade ju bara. Och så frågar man mamman, var du sur? Nej, absolut inte. Jag vill bara gärna vara tillsammans med dig när du äntligen är här. Riktat till dottern.
Åh, vad fint allting blev. Men det är ju ingen människa som pratar på det där sättet.
Och sen ska bonusföräldern avsluta med att, ja, men ni kanske ska prata om det. Att hon gärna vill vara med sina vänner och du gärna vill vara tillsammans med henne. Det måste ju kunna gå att lösa.
Det måste vara så som det var hos Jesper Juhl möjligtvis. Men jag tror att ingen där ute känner igen sig att det någonsin skulle kunna hända att man pratar på det där sättet.
Ja, så är det i alla fall. Men
en sak som jag brukar tycka är lite kul, eller som jag också brukar använda mig lite av, det är ju att jag låter dig och till exempel Helle få gadda ihop er mot mig för att ni ska binda ett band lite starkare mellan er två.
Ja, men det är ju väldigt tacksamt. Till exempel att du säger till mig att Helle kan få titta en stund på iPaden fast att du låtsas säga nej. Och då blir jag liksom good cop och du bad cop.
Precis. Det är min strategi ibland, att jag låter dig få vara den gode och jag kan vara den onde. Mm. Men du är alltid den fule.
Nu tänkte du på den gamla Sergio Leone spaghetti-västern-filmen, tror jag, med Clint Eastwood och Lee Van Cleef. Detta handlade ju då om det blir en riktig konflikt, och då är rådet att man ska få ett generellt godkännande för att man ska kunna gripa in. Men sen ska man även be om lov varje gång, och då får man räkna med att man kanske får ett nej, att man inte får lägga sig.
Mm. Så det som hela den här berättelsen gick ut på var egentligen att just den meningen, får jag lov att hjälpa er? Nu tycker jag att det här har gått överstyr, är det okej om jag lägger mig i?
Ja.
Och det skulle man ju faktiskt kunna säga om man har hjärnan på skaft, om man säger så. Så det är ju meningen man kan ta med sig. Be om lov att få lägga sig i.
Mm. Sen undrar jag vad du tycker om det här. Att man ska ha möten varannan vecka. Ett med hela bonusfamiljen och ett med bara de vuxna.
Alltså det är ju faktiskt jättebra. Och jag hör jättemånga människor som gör det. Så jag är absolut inte emot det. Men jag kan inte riktigt se att det skulle funka i just våran bonusfamilj.
Kanske inte.
Vi lyckas knappt samlas runt matbordet.
Då ska man till exempel börja med en enkel fråga och ha som den enda frågan, hur trivs du i familjen just nu? Och då ska alla vara med och alla ska säga någonting. Och i värsta fall så får man ju säga då att jag vill inte säga något.
Men det kan man ju faktiskt göra runt matbordet. Man behöver inte göra att nu ska vi ha familjemöte, utan man kan ju ta en liten runda. Nu ska vi göra en, vi brukar ha tacksamhetsrundor ibland. Eller vad har hänt i veckan runda?
Ja.
Då kan man ju ha hur trivs du i familjerunda? Och så säger man tydligt också att det är okej att säga att jag inte vill svara på den frågan.
Ja, men här är nog meningen till slut att man ska vara delaktig och våga säga någonting. Och här är det lite mer formellt då i boken att man ska ha en ordförande som ska inleda och sammanfatta.
Det hade ju du gillat.
Ja, det ska i alla fall vara någon av de vuxna i början, och sen kan ju äldre barn klara av det också. Och då får man sen ställa frågor, men man får liksom inte diskutera de här delningarna. Och så ska man då tacka efteråt och fråga om någon vill prata mer om det. Och så kan man veta då att om yngre barn är trygga, då säger de det som uppfyller dem mest just då. Så om någon frågar hur trivs du i familjen och någon svarar att det är en tjej i skolan som hon är så sur och hon retar mig hela tiden. Eller så kan någon säga att jag längtar efter att jag ska få testa min nya skateboard med min kompis. Då är barnen trygga. Även om de inte säger något positivt så vet man att Skulle de må dåligt, då skulle de oftast sitta tysta istället.
Men sen finns det ju de barn som sitter tysta och som inte är så öppna och som inte vill prata framför andra människor.
Men att de ändå mår bra.
De mår kanske bra på sitt sätt. De mår så bra som de kan efter sin förmåga.
Ja, detta är ju som sagt bara
generellt.
Och vad boken skriver, och till exempel nämndes ju då att det finns barn som kan ha psykiatriska diagnoser, och då kanske det är andra råd som man ska gå efter än just de här lite mer allmänna.
Jag ville bara säga det, att man inte ska tvinga någon att berätta om de inte vill, utan att alla får göra det om de vill.
Mm. Och jag tar mer med mig det här att ett barn reagerar om de är otrygga. Så man behöver inte bli orolig för att ett barn då inte säger något positivt om familjen. För är de trygga, då kanske de pratar om något helt annat, som det står, det som uppfyller dem mest just då.
Mm.
Sen tycker jag att du har varit bra på det här att det är rättvist med särbehandling. Det rättvisa är inte att alla ska få bara samma saker eller göra samma saker, eftersom man är så olika som personer. Och det står även att det är okej att det är lite olika i de två bonusfamiljerna som barnen pendlar mellan. Och då får man helt enkelt förklara att det helt enkelt är så.
Och det har vi ju pratat om i många avsnitt. Att man kan inte bestämma hur det är i den andra familjen. Och man kan inte ha millimeterrättvisa i bonusfamiljen. Antingen man är två familjer eller en och en halv familj eller hur det nu ser ut.
Mm.
Det kan ju vara att båda har barn sedan tidigare eller bara ena. Och det är svårt att göra det exakt rättvist mellan både barn och vuxna.
Mm. Och sen ska vi gå vidare till kapitlet X-häxan. Och då kunde jag bara notera att det på några sidor 44, 45, 47 plötsligt står styvfamilj. Det var också sånt där som studsade när då boken heter Bonusföräldrar och det talas om bonusfamilj. Så plötsligt så står det styvfamilj, och det vet jag inte om det är från originalet eller översättningen.
Men det kanske är så att de kände dig och du tycker att man ska variera ordförrådet.
Ja, men det står även i början just det här om att bonusfamilj, att det är ett mer positivt laddat ord, och just att styvförälder eller styvmamma och sådär har fått en negativ klang genom gamla sagor och sånt där. Kapitlet X-häxan alltså, det handlar inte bara om de biomammor som av bonusmammorna anses vara väldigt jobbiga.
Har inte alls en negativ klang, X-häxan.
Utan det handlar då faktiskt mer om vad vi borde ha lärt oss själva av våra tidigare relationer. Och då kan man faktiskt göra en lista själv och sen visa den för sin partner. Vad man upplevde då, så att man inte gör om misstagen.
Nu får du förklara, ska jag göra en lista hur jag har haft det tidigare i mitt liv?
Ja, du kan då skriva upp några av de karaktärsdragen som du vet har stor betydelse för ditt parförhållande. Till exempel om du har haft en tendens att alldeles för ofta säga ja och alldeles för sällan säga nej. Att du tar på dig för mycket ansvar trots att ansvaret kanske ligger hos någon annan. Att du inte kan prata om problem direkt när de uppstår utan behöver vänta och kan prata om det senare.
Alltså, jag gör en lista över mina egenskaper som jag kan behöva jobba lite med och ge den till dig.
Ja, bara att det är egenskaper som du vet har betydelse för parförhållandet. Det är en sån lista som man kan skriva till sig själv och sen visa för sin partner. Sen står det också att man ska vara delaktig i sin partners relation med exet, men man ska inte vara ansvarig. Man ska visa omsorg men inte lösa problemet. Och då handlar allting om att man ska vara färdig med den relationen.
Mm, men det kan ju vara svårt ibland om man har barn tillsammans att vara riktigt färdig med en relation.
Ja, just det. Det är alltså färdig med kärleksrelationen och den relationen som du har till ditt ex.
Ja, den är bra att avsluta innan man skaffar en ny.
Ja, inte bara avsluta, utan du ska vara färdig med den. Det är ett speciellt uttryck som de använder där. Att den, du ska liksom ha lämnat den på ett tryggt sätt så att du inte till exempel går och retar upp dig. Det står som ett exempel i boken om en pappa då som hela tiden försöker sabotera för sitt ex eftersom det var hon som var otrogen. Och då till exempel så ordnar han så att de ska resa bort trots att det är en mammavecka och sådär.
Mm. Nej, men detta är ju klassiska saker. Det är ju ofta så att man inte är färdig med relation. Eller det finns bitterhet och det finns gammalt agg. Så det är ju ett väldigt bra tips att försöka avsluta hela det gamla grålet på ett bra sätt.
Mm. Sen kanske det inte är så lätt, men den här boken handlar ju bara om vad som är bra och vart man ska sikta. Och sen så finns det lite råd, men det är ju inte ett facit för alla relationer. Sen så står det lite om boende, att man ska bölja med att tömma huset.
Martin, du är så petig.
Ja, det är sidan 62 om någon vill ändra det till en kommande upplaga. Sen står det att man ska ta ansvar för sig själv och att man kan då kompromissa. Men då är ett vanligt fel att man kompromissar med sig själv istället.
Som när jag lät dig ta in en massa kartonger med skit. Då kompromissade jag med mig själv och det får jag bittert ångra.
Ja, så var det nog faktiskt. Och det är den här konflikten då som alltid kommer att finnas mellan individualitet och gemenskap.
Mm. Gemenskapen behöver inte en massa individuella kartonger.
Sen står det lite om att man kan följa upp uttalanden om förväntningar på dig i en bonusfamilj. Då är ett exempel att min före detta man fanns aldrig till för barnen och särskilt den äldste behöver verkligen en manlig förebild. Om du får höra det så kan man då undra, vad innebär det att pappan aldrig fanns till för barnen? Hur föreställer sig mamman då att jag ska kompensera för detta? Handlar det om närvaro, uppfostran eller om att hon inte vill uppleva samma ensamhet en gång till? Handlar det om att spela fotboll, följa med på bortamatcher, åka och fiska eller hjälpa till med läxorna?
Tyckte det lät jättefint alltihopa.
Mm. Behöver sonen en manlig förebild eller saknar hon att ha en lojal man vid sin sida? Eller båda deras?
Men så kan det nog vara om jag säger det utifrån mina egna erfarenheter. Att oftast så är det kanske så att det är jag som behöver en annan vuxen förälder då vid min sida. Till exempel om vi ska sitta och spela spel tillsammans. Så är det kanske inte så att barnen bryr sig ifall du är med. Ursäkta, de är glada om jag är med. Men jag känner ibland att jag vill att du ska vara med. För att det är roligare för mig. Eller om vi ska på en utflykt. Så jag är säker på att mina barn är jättenöjda med ifall jag skulle gå iväg med dem någonstans. Och då är det kanske mer att jag gärna vill ha en annan vuxen med mig.
Mm. Och det är sådana här uppföljningar som man behöver göra då. Och det finns ett exempel till som är bra, som är när mannen då säger att barnens mamma gav alltid barnen sjukt mycket uppmärksamhet. Hon var aldrig riktigt glad och ville helst ha full kontroll hela tiden. Men talar man då om en mamma som kände sig ensam om ansvaret för barnen eller om ett kontrollfreak, vad gjorde pappan egentligen? Gav han med sig hela tiden och är det fortfarande så? Eller tog han upp kampen för sitt föräldraransvar?
Mm. Det finns alltid två sidor på ett mynt, så är det.
Sen var det en sak som jag tror att vi inte håller med om. Mycket håller vi nog med om, även om vi inte alltid har gjort som experterna. Men Jesper Juhl säger att i en bonusfamilj är det klokt att bölja, det ska ju även där vara börja, med att låta den biologiska föräldern ta hela det praktiska ansvaret för barnen. Alltså klädtvätt, tandläkarbesök, gympakläder, matsäckar, skolutflykter, läxhjälp och inte minst det som du älskar, tandborstning.
Nej, fy fan, det ska man absolut lägga på bonusföräldrarna att göra. Mm. Och tänk om det ska vara bölja. Det är väl härligt att liksom bölja. Man böljar fram i vågor så här. Nej, men helt emot, absolut. Men det är ju för att vi har vårat som om och det vet vi ju strider mot experterna, även om det funkar väldigt bra för oss. Och vi har ju som om, vi har ett delat föräldraskap, du borstar tänderna och jag vilar i min woman cave.
Som om vi var en kärnfamilj alltså. Men enligt Jesper Juhl då så tvingar det här din partner, som är den biologiska föräldern, att fråga sig när hen vill ha hjälp. Och så tvingar det dig som bonusförälder att fundera på när du vill ställa upp. Men det känns också lite som att detta kan ju vara då i början, kanske när man inte ens har flyttat ihop och innan man har lärt känna barnen och sådär. För oss blev det ju pang på, och för mig var det nog jättebra.
Pang på, så då hade det blivit fler barn kan man säga.
Pang på in i familjen.
Men jag tror faktiskt att det ligger någonting i det Jesper Juhl säger, om vi ska ta lite Kai Pollack i det här. Det kan ju vara så att om man kommer in i en familj som bonusförälder och så plötsligt så bara utgår bioföräldern från att du ska göra lika mycket. Det kan ju vara lite orättvist.
Ja.
Men jag var ju ganska tydlig med det när du och jag började våran bonusfamilj. Då sa jag, det är så här jag vill ha det. Mm. Och vill du inte ha det så kan du ta din blåvita tröja och dra dit göteborgarna växer.
My way or the highway.
Ja, jag var tuff.
Men du har också sagt i efterhand att du tänkte att till exempel min relation med Helle skulle bli starkare om jag tog hand om till exempel då nattning och morgonrutiner, att gå upp och klä på sig och borsta tänderna och äta frukost och allt sånt där.
Ja, men också att jag tänker att ett föräldraskap är ju inte bara att vara en kul kompis, utan det är ju ett jäkla slit ibland, och jag ville dela det också med dig, även om det kanske låter brutalt. Men att dela hela föräldraupplevelsen, att det är både förjävligt men också härligt.
Ja.
Så vi kan väl sammanfatta det med att vi håller med Jesper Juhl om att man kanske inte ska lasta över allt på en helt oförberedd bonusförälder som inte vill det. För då blir det ju en strid där också. Men däremot så kanske vi inte håller med om att det alltid ska vara så. Att det bara är bioföräldern som ska ta hand om allt det praktiska. För då hamnar man ju kanske i den här fällan att en i relationen känner att den gör allt och den andra typ sitter vid avbytarbänken hela tiden. Och det blir lite ojämnt.
Mm. Här i slutet av boken så kommer det några råd om hur man ska faktiskt kunna ta hjälp av barnen när man inte vet själv. Och så finns det några exempel på vad man kan säga. Till exempel så här: jag vill gärna hjälpa dig med dina läxor, men jag märker att jag blir lite magisteraktig och sträng. Kan vi göra det på något annat sätt så att jag inte tar hela ansvaret?
Det där lät precis som någonting som du skulle säga faktiskt.
Tror du det?
Ja, men helt klart.
Det tycker jag ändå var ganska smart, att man bjuder in barnen till en dialog så.
Väldigt lapa.
Mm. Sen kan man säga, jag får ont i magen när du säger till mig att jag inte är din riktiga mamma. Eller när du säger att du hatar mig. Kan du hjälpa mig och säga vad jag gör för fel?
Det är faktiskt, alltså, även om det låter väldigt styltigt när du säger det, så är det en väldigt bra sak att säga.
Mm. Men jag tror att det kan vara väldigt svårt att säga det på ett liksom fint sätt. Och jag tror att det kan vara svårt för barnet kanske att förklara sig. Men det är en fin tanke ju.
Ja, men jag tycker det ligger mycket i den meningen på något sätt, att visa att men jag blir ledsen, jag får ont i magen, var ju ett bättre sätt att säga det på. För ja, man ska inte säga att någon annan gör en ledsen, men säga att det känns lite sådär. Jag tror att barnen kan relatera till det, för jag tror att barn får ont i magen ibland när det känns jobbigt. Så jag tror att just den meningen tilltalade mig.
Ja, eller ännu enklare när det är tvärtom då. Att man kan säga till sitt bonusbarn, jag ser att du är ledsen och jag är lite osäker på om jag kan göra något för att hjälpa dig. Vad säger du?
Mm, men det är samma där. Det låter lite styltigt, men det är faktiskt en väldigt bra sak att säga. För att oftast kanske man inte kan göra någonting annat än att bara faktiskt uppmärksamma att barnet är ledset. Säga att jag ser att du är ledsen. Finns det någonting jag kan hjälpa dig med? Eller jag uppfattar det som att du är ledsen. Stämmer det?
Ja.
Säger ju Petra Krantz Lindgren att man ska säga. Man kanske inte bara ska utgå från att ett barn är ledset, utan man kan säga, jag tror att du är ledsen. Stämmer det?
Mm. Det låter bra tycker jag också. Sen det sista exemplet skulle jag kanske ha svårt med. Och det är, nu när du har kommit in i puberteten skulle jag gärna vilja prata med dig. Och mina egna erfarenheter som man eller kvinna då.
Ja.
Men sen kommer det ändå då här, skulle du vilja det? Eller är det bättre om jag inte lägger mig i?
Jag ser det framför mig att du skulle gå och säga det till någon av våra tonåringar. De skulle bara titta på dig som att Martin, du är så du, hade
jag
sagt.
Jag skulle ju inte kunna säga att mina egna erfarenheter som kvinna, det skulle jag ju inte kunna säga.
Nej, hur var det när du fick mens, Martin?
Ja, och om jag skulle säga något till Lycke så, nej.
Nej, tror du är jag så inte. Långt ifrån hur han var. Du var en tunt när du var tonåring.
Ja, han är ju en rockstjärna.
Precis.
Så är det. Sen så avslutas då hela boken Bonusföräldrar, möjligheter och fallgropar av Jesper Juhl med att om relationen inte håller, då ska man ta adjö. Det liknar faktiskt sorgbearbetning väldigt mycket. Vi har ju haft med Anders Magnusson 2 gånger i podden och gjort en hel serie med sorgbearbetning. Ni som är nyfikna kan lyssna på de avsnitten eller gå in på sorg.se och läsa mer. Och det står bland annat om hur man ska börja förhålla sig till framtiden. Det var...
Jag tror att de bara har skrivit in det en gång och sen så har de liksom bara tagit samma ord hela tiden.
Ja, det har blivit en autokorrekt där. Nej, men sen tyckte jag det var intressant att läsa att bonusbarnens ursprungsförälder har inte rätt att bestämma över din samvaro med barnen som då har blivit det som vi kallar plusbarn. Till exempel om hen säger att du får inte kontakta dina bonusbarn så kan du säga till barnen att du vill gärna ha kontakt med dem men att det kanske är bäst att vänta ett tag tills det har lugnat sig.
Mm, så kan det vara.
Och det är ju bra att det finns liksom inget juridiskt som gör att du inte får kontakta ett bonusbarn. Det finns ingen lag, du kan inte bli straffad på något sätt. För
du är
att,
inte ute på juridisk kvicksand.
Nej, det tror jag inte. Alltså om du skickar ett sms till ett barn som du har bott med och säger att kan inte vi träffas? Det kan inte någon gå och säga att det är några slags trakasserier eller att du överträder en gräns bara för att du inte är ihop med mamman.
Nej, eller så kan man faktiskt skicka ett sms och bara säga jag tänker på dig och hoppas att du har det bra och bara berätta någonting om dig själv. Jag har det bra kan man säga och tänker på dig ibland.
Och sen är det då meningen att den här processen som står beskrivet lite mer att man faktiskt då ska träffas och säga adjö och att man ska berätta för varandra allting som har varit bra och allting som har varit jobbigt och så ska det bli som ett avslut. Och det är som sagt likt sorgbearbetning.
Jag tror faktiskt att många bonusbarn får väldigt konstiga avslut med sina bonusföräldrar när det tar slut i relationen. Många som har frågor varför de försvinner och sådär. Det kommer att vara generationer av människor som bär med sig en separation som de kanske inte riktigt vet varför och hur de ska hantera dem eller ens ta på det. De bara vet att det är någonting som känns konstigt.
Mm. Och det finns ju faktiskt i vår närhet just nu. Men det får vi återkomma till för nu är det hög tid för...
Föräldrabalken! Men innan dess så ska vi säga att vi kommer på vår Instagram-sida att låta ut den här fantastiska boken med stavfel och konstiga översättningar och allt. Så
absolut.
Gå in på vår Instagram, bonuspappan.plusmamman. Leta reda på en oerhört snygg bild på Martin tillsammans med boken. Och gör vad som ska göras så kanske den boken blir eran. Så kan ni också irritera er på stavfel och konstiga formuleringar. Precis som Martin.
Lycka till! Ja, då går vi vidare med lagtexten i föräldrabalken.
Vänta, vi måste ha min jingle. Bang, bang, föräldrabalken med Martin Erlansson.
Ny jingle varje gång. Det är härligt. Eftersom kapitel 8 har upphävts genom en ny lag. Och den lagen var 1973, så den är ju gammal kan man säga. Så får vi gå vidare direkt till kapitel 9 som handlar om underårigs omyndighet.
Ja, är man inte myndig så är man inte det, betyder det.
Ungefär. Det är lite äldre språk och jag har försökt rätta till det på några ställen. Men annars får ni bara köpa det här att i paragraf 1, den som är under 18 år och alltså är underårig, är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av vad som ska gälla på grund av lag eller villkor vid förvärv genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande. Paragraf 2. Om rätt för underårig att själv taga tjänst eller annat arbete stadgas i 6 kapitlet. Och det har vi faktiskt läst, det där om att man även innan man blir myndig kan skaffa sig en anställning som ett sommarjobb eller sådär.
Mm, medan föräldrarna faktiskt måste godkänna det. Eller förmyndaren ifall de hade en sådan.
Däremot paragraf 2a så får en underårig som har eget hushåll sköta det. Eller om man behöver uppfostra barn som tillhör hushållet, då får man ingå sådana rättshandlingar som behövs för att göra det.
Mm, det gör man blir förälder innan man blir 18. Eller man flyttar hemifrån innan man blir 18.
Mm. Men då är det inte bindande om den som man gör en sån rättshandling med borde ha insett att det inte behövdes för barnets skull eller hushållets skull. Då.
Mm.
Om den här behörigheten missbrukas av den underårige så kan den rätten tas bort om en förmyndare ansöker om det. Och sen så ska rättens beslut publiceras i Post- och inrikestidningar och Ortstidningen.
Hallands Nyheter, www.hn.se.
Men vet du vad Post- och inrikestidningar är för något?
Ja, ingen aning.
Det var fram till 2007 världens äldsta tidning som fortfarande utkommer på papper då. Och den grundades redan 1645 av drottning Kristina med hjälp av Axel Oxenstierna. Men sedan 2009 så är det egentligen inte en tidning utan bara en logotyp på Bolagsverkets hemsida. Och där finns fortfarande då kundgörelser.
Och jag som trodde att föräldrabalken inte kunde bli tråkigare, så slänger du in en massa tråkig extra fakta.
Ja. Tredje paragrafen. Underårig får själv råda över vad han eller hon genom eget arbete förvärvat efter att ha fyllt 16 år. Och det gäller även då avkastning, till exempel räntor på sådan egendom.
Det är de här filmstjärnorna som är under 18 som bara håvar in pengar till sina föräldrar.
Ja, just det. Men när de väl är 16 så får de bestämma själv i Sverige. Sen är det lite sådana här gammaldags språk igen i andra stycket. Förmyndaren må med överförmyndarens samtycke omhändertaga egendom varom i första stycket sägs, så vitt det må anses erforderligt med hänsyn till myndlingens uppfostran eller välfärd.
Mm, och så kan de bölja lite också.
Ja, så om man tycker att det är inte bra för dig att ha ett sånt här stort, dyrt hus, för du kommer att få en dålig uppfostran om det, då kan vi ta det. Och det är samma då i paragraf 4, att om en underårig har fått en egendom genom gåva, testamente eller pensionssparande och så vidare, så får det här andra stycket av tredje paragrafen också tillämpas genom en sån egendom. Om du har ärvt en jättefin ring och så tänker man att det här är dåligt för din välfärd att gå omkring med en sån fin diamantring, så får förmyndaren ta den då.
Ja, men de kommer ju väl att ge den till den när den blir 18.
Ja, det hoppas jag verkligen. Paragraf 5. En underårig som driver rörelse med samtycke enligt 13 kapitlet 13 paragrafen får ingå sådana rättshandlingar som faller inom området för rörelsen. Det är alltså som ett, ja, om man startar ett företag även innan man är myndig. 6 paragrafen, nu får ni kämpa med att lyssna här. Har underårig utan samtycke ingått avtal, äger den med vilken avtalet slöts frånträda avtalet så länge det ej blivit godkänt eller behörigen fullgjort. Visste han att avtalet slöts med underårig, må han dock ej med mindre han hade anledning antaga att en underårig ägde behörighet att sluta avtalet. Frånträda detta under den tid som vid dess ingående må hava blivit bestämt för godkännande eller eljest skäligen kunde beräknas åtgå därom ej modern hos vilken underårig tagit tjänst eller annat arbete frånträda avtalet härom så länge detta fullgöres av den underårige.
Fritt översatt på svenska att om man slöt ett avtal med någon som var underårig och man visste om det så var man dum i huvudet.
Jag vet inte, jag kom att tänka på för snart 20 år sedan så var jag på Irland med sportjournalisternas klubb och hälften av oss spelade golf och hälften gjorde inte det så de fick åka runt. De var på Jamesons distilleriet där de gjorde whisky och sådär, men de fick även lyssna på någon idrottsminister i den lokala irländska kommunens ledning där. Och den legendariske reportern och krönikören och sportchefen Janne Hansson, han var väl på GP då, han stod och antecknade och så var det någon som var liksom så förvånad och lite imponerad att han stod och antecknade under den här ministerns föredrag. Och så gick de fram och kollade på vad som stod på blocket och hade han bara skrivit snömos, snömos, snömos. Det tycker jag var jätteroligt. Ja, 6 §, ni som är extra intresserade kan antingen backa tillbaka och lyssna en gång till, anteckna lite eller söka upp föräldrabalken på lagen.nu till exempel, där finns den. Nu har vi bara 2 § kvar idag och 7 § gillar jag också. Varder avtal som underårig ingått utan erforderligt samtycke, ej gällande, bäre en var åter vad han mottagit eller utgive om det ej kan ske, ersättning för dess värde. Dock var det den underårige där ej andra stycket annorlunda stadgas, icke pliktig att utgiva sådan ersättning i vidare mån än vad han mottagit, används till skäligt underhåll eller eljest finnes hava för honom medfört nytta.
Jag tycker du lägger ett löjets skimmer över paragraftexten, Martin.
Jag tycker att de borde skriva om den så att den blir lite mer modern och lättläst. För det är lite klurigt att veta vad som menas med att har den underårige vid avtalsingående genom falska uppgifter om sin behörighet vilselett den med vilket avtalet slöts, var han om avtalet ej blir gällande pliktig att i den omfattning som prövas skälig utgiva ersättning för den förlust som föranleds av avtalet.
Ja, men det är ju om man har ljugit om sin ålder. Så...
Ja, kanske.
Ja.
Var förfarande straffbart ska ersättning gäldas efter vad i allmänhet gäller om skadestånd på grund av brott.
Du gillar ju onörderi, du borde ju älska det här.
Ja, jag har bara inte riktigt orkat tränga igenom
membranet av ålderdomlig text.
Och dagens sista paragraf har nummer 8 i kapitel 9. Pengar som en omyndig efter det att han eller hon har fyllt 16 år själv satt in i en bank får betalas ut till den omyndige. Det är väldigt bra. Och banken får inte utan den omyndiges samtycke betala ut pengarna till förmyndaren. Och jag antar att en förmyndare är vårdnadshavaren.
Jag tror att de konton som vi har måste båda vara överens om att det ska tas ut för att det ska kunna tas ut innan de fyller 18.
Alltså mellan 16 och 18?
Ja.
Då kanske de kan hänvisa till paragraf 8 och säga att de själv har satt in det. Det är det som gäller. Så de måste själv sätta in det för att få ta ut det.
Ja, precis. Man går in till banken och säger eljest saken vid paragrafen 7.
Men pengar som föräldrarna sätter in till sina barn, de får inte ta sig ut innan 18 då kanske.
Nej.
Mm.
Då är det mycket bättre som vi som aldrig satte in några pengar till våra barn så de har ingenting att ta ut.
Så är det faktiskt.
Men, totalt men sant.
Ja, och nu hoppas vi ju alla att vi ska kunna avsluta på ett roligt sätt genom att du berättar en liten vits.
Vad är det för vits med det? Jag är helt slut efter allt det här paragrafandet.
Ska vi avsluta ändå menar du?
Eller så kan jag ju ta den som Helle berättade häromdagen. Barn är ju så himla roliga, det behöver inte ha någon vits. Eller så har den en vits som i barnets översättning har försvunnit, men det är lika roligt ändå. Och då sa Helle, vad blev giraffen som åt ett löv?
Ja, och jag visste inte.
Den blev mätt. Och det tyckte hon var askul och skrattade jättelänge tills vi kom på att det skulle nog vara vad blev giraffen som åt en linjal? Ja, den blev mätt.
Då blev det plötsligt ännu roligare.
Ja, så roligt var det idag.
Mm.
Se på livet genom ett barns ögon så blir det mycket roligare. Och se på livet genom ditt bonusbarns ögon så kanske det blir totalt oförståeligt men ganska roligt.
Ja, och följ oss på sociala medier. Instagram bonuspappan, plusmamman och Facebook bonuspappan och plusmamman. Och där finns även bonusfamiljernas diskussionsgrupp.
En grupp för dig som lever i bonusfamilj, både som bioförälder eller bonusförälder. Eller om du kanske är bonusmormor eller bonusfarfar. Bara du har en koppling till något som är en ombildad familj så är du välkommen att skriva, kommentera eller bara läsa och smyga på alla andra och läsa deras kommentarer.
Och jag tycker det är härligt att vi har en god ton och en ganska positiv inställning. Även om man självklart får och ska ta upp problem som man stöter på. Och jag tycker i alla fall att det är många bra råd som delas ut där.
Ja men absolut. Och sen det här spännande att man kan själv tänka att ja, men det är ju solklart, tänker man själv. Men sen när man hör 5 stycken andra berätta om ungefär samma sak fast från deras synvinkel så kan man få en helt ny syn på bilden. Och det är spännande.
Och man kan också skicka ett meddelande direkt till oss om man vill att vi lägger ut ett anonymt inlägg. Och då står det ju att det är vi som har gjort inlägget och så står det sen inte något om vem du är som har skickat in den frågan eller berättelsen.
Precis.
Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
Men ofta härligt.
Hej då!
Nu ska vi gå hem, nu ska vi gå hem. Hej då! Ja just det, du har ju inte haft småbarn. Du
har aldrig sjungit den. Scout-aktigt?
Nej, men typ på alla sådana här samlingar och öppna förskolan och barnens barntimma. Nu ska vi gå hem, nu ska vi gå hem, hej då. Och så klappar man med händerna.
Ja,
barn älskar att klappa med händerna. Det är vuxna också, konstigt nog, men speciellt små barn.
Mm. Ja, de här åren 0-5, de är ju helt försvunna. Jag har inga minnen av dem när det gäller heller.
Det vill säga att du har inga minnen av dina egna år 0-5.
Nej, inte det heller.
Nej, vad var du under Helles 0-5?
Då var jag väl i Varberg.
Vem var du med?